Katastrofen hade kunnat undvikas om myndigheterna bättre tagit hand om sprängämnena som hade förvarats i Beiruts hamn i flera år. Olyckan kom i ett läge där Libanon redan befinner sig i kris med djupa ekonomiska problem, hög arbetslöshet och politisk turbulens, där månader av protester mot regeringens oförmåga och korruption i höstas ledde till en utdragen regeringsombildning. I våras kom pandemin och nu detta. Mitt i sorgen växer libanesernas ilska mot ohederliga politiker. I måndags avgick regeringen. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Hur kan 2750 ton ammoniumnitrat explodera i en lagerlokal i en hamn? Ja, för att förstå det måste man gå några år tillbaka. 2013 la ett fartyg till i Beiruts hamn. Det kom från Georgien med sin farliga last på väg till Mosambik där sprängmedel skulle användas i en gruva. Till Libanon kom man enligt uppgift för att ta ombord mer last och få in pengar för att ha råd att passera den avgiftsbelagda Suezkanalen. Men fartyget klarade inte sedan inspektionerna och förbjöds att segla vidare. Besättningen skickades hem utom ett fåtal personer som blev kvar för att ta hand om båten. När fartygets ägare, en rysk affärsman, gick i konkurs och förnödenheterna ombord började ta slut så fick besättningen till slut lov att lämna Rosus. Då hade de varit där i ett år. Samtidigt så togs den explosiva lasten i land. Det 86 meter långa fartyget sjönk sedan i Beiruts hamn 2018. Ammoniumnitratet blev kvar i en lagerlokal tills det exploderade, dödade över 200 personer och skadade över 6000. Myndigheterna hade upprepade gånger varnats för riskerna med den här hanteringen och i Libanon är människor nu upprörda och förtvivlade. I Beirut finns Dagens Nyheters reporter Ossi Karp och fotograf Lisa Mattinsson. Ossi, hej, hur ser det ut där ni har varit?
Just där vi befinner oss är det visserligen lite materiella skador, men det är ett par kilometer ifrån, 2-3 kanske, där vi har tillbringat hela dagarna egentligen. Det är i områdena där explosionen har varit och det är minst sagt förstört. Det är hela byggnader som har rasat på flera håll. Varenda gata har någon sådan äldre konstruktion eller modernare för den delen som har rasat ihop fullständigt. Och jag tror inte det är vissa lägenheter som har klarat sig bättre, vissa fastigheter har klarat sig bättre, men det är vad som skulle med mediespråk beskrivas som att det ser ut som en krigszon. Det är ändå förhållandevis, med tanke på att det bara har gått omkring en vecka, så har de lyckats röja bort så att det går att ta sig fram där med bil och promenera går det definitivt. Men det är enorma materiella skador, enorma, alltså fullständigt otänkbart med tanke på hur det såg ut tidigare. Och det är ju ska sägas då, de här områdena är ju det som kanske då kan beskrivas som bohemiska kvarter, hipsterkvarter eller där ungdomar och intellektuella rör sig sent på natten, dygnet runt, det är barliv och restauranger och annat. Det ser inte ut som något i den stilen nu.
Är människor medvetna om bakgrunden till vad som har hänt och har de vetat om hur det har varit i den här hamnen?
Nej, det absolut inte. Att en del tjänstemän verkar ha känt till det och att politiker definitivt har känt till det är ju tydligt, inte minst med tanke på den här kaptenen som nämndes i inledningen där. Han har ju vittnat om hur han vände sig till myndigheter vid åtminstone 6 tillfällen och påtalat riskerna med att ha den här typen av explosiva varor i så nära bebyggelsen och att under dessa år, 6 år, har det alltså legat ämnen som orsakar den här typen av förödelse. Det skulle inte en enda människa tolerera och acceptera att bo så pass nära en sprängladdning som motsvarar 3,3 magnitud om det hade varit ett jordskalv.
Upprörda människor har ju också protesterat ända sedan katastrofen och drar ju uppenbarligen tydliga kopplingar mellan explosionen och korruptionen i landet. Så här säger en av demonstranterna. Den här mannen uppmanar alla att avgå och vill ha oberoende personer som styr landet. Hur representativ är han, skulle du säga?
Närmast 100% skulle jag säga. Med den senaste årens utveckling och för den som vill kan man ju sträcka det till decennier, men definitivt de senaste åren där ekonomin har dalat och allra senaste tiden, det senaste året, det dryga året, varit i fritt fall kan man säga. Och sedan, som du nämnde, kommer coronan och så kommer det här. Det här är i princip en väldigt tydlig symbol för den korruption som... En väldigt sorglig och tragisk symbol förstås, men för den korruption som en majoritet definitivt, men jag skulle säga nära 100%, och det ska sägas att det är 100% även av i alla de här folkgrupperna, de officiella folkgrupperna som Libanon består av, som normalt sett kanske inte alltid ser saker och ting från på samma sätt och har samma beskrivning. Sen så, i detalj så finns väl olika teorier om vem som har velat ha sprängämnade där och av vilken anledning och hur explosionen har varit. Men att den politiska ledningen i Libanon är korrupt, det är en ganska allmän giltig uppfattning.
Och nu har ju flera förstministrar avgått och i måndags också hela regeringen och säger att de ska följa folkets vilja och kraven på att ansvariga ställs till svars. Vi ska strax prata mer om explosionerna i Beirut. Ja, vi talar om händelseutvecklingen i Libanon med Ossi Karp som är på plats där. Över 300 000 människor har blivit hemlösa. Vart har de tagit vägen?
De flesta har fått husrum hos släkt och vänner. Antingen utanför Beirut eller andra delar södra och norra Libanon. Och en del har fått... där hjälporganisationer har... antingen i hus eller i tältområden. Också det en bit utanför stan. Men ett fåtal kan man säga bor kvar även i de värst drabbade områden där vi besökt och rapporterade om ett antal äldre människor framförallt då som kanske inte har så lätt att röra sig och behöver den hjälp som det betyder att få vatten, mat och hjälp med att tvätta sig kanske och andra grund, alltså vardagliga saker som de kanske inte kan få om de åker till sitt hus i bergen eller vad de nu har för andra möjligheter. Här inne i stan så finns det nämligen den typen av solidariska aktiviteter och där människor faktiskt hjälper varandra.
Sjukhusen här blev ju snabbt överfulla. De var ju redan hårt belastade av covid-patienter och viljan att hjälpa till är ju stor, och en snabbt sammankallad internationell givarkonferens har fått loss 2,5 miljarder kronor, men skadorna är ju betydligt större än så, och även lokalt då så är ju aktiviteten väldigt stor. Så här säger en av volontärerna som ni har talat med.
Suddenly everyone started coming with people we don't even know, with plenty of food. Like, this is maybe the fifth time we fill the tables and clear them out. So my sister and I posted a picture on Instagram of the table with a location, asking our friends and family to come to give whatever they can, just so we can help in any way that we can. And so more people started coming, and we've been here for like four hours now, I think. And now, because it's a success, we're gonna come back definitely tomorrow. We're gonna come back every day until we feel like we've done what it's needed to do.
Den här Jude Hamse, var befann hon sig och vad var hennes uppgift här?
Hon var då tillsammans med sina vänner och närmaste familj på huvudgatan i området Jamaica, som är ett av de värst drabbade. Där stod hon med ett par bord som hon hade hittat, och därpå hade de tagit med sig hembakade bröd och andra saker som de kunde dela med sig av. Och under tiden de stod där, vi besökte dem den andra dagen tror jag, och då hade de tömt det där bordet 5 gånger bara på 3 timmar när vi träffade dem. Och tömt, det betyder att de var helt fulla. Folk kommer, alltså andra främlingar som de inte ens känner till, kommer med och bidrar med kläder, vatten, redskap, mat, allt som kan tänkas behövas, antingen för de redan fattiga eller de som har nu blivit hemlösa, men också för de hjälparbetare som är där och sanerar och ser till att de som trots allt har valt att bo kvar ska få mat i magen och det här som jag nämnde tidigare, alltså att tvätta sig och sköta vardagliga sysslor.
Men den offentliga hjälpen är väldigt, den är i princip obefintlig här. Det är bara privatpersoner och organisationer.
Ja, det är det. Det har inte under den här, alltså sedan explosionen, inte sett en enda offentligt finansierad röjningsarbetare, inga städare, inga sopbilar eller inga stora lastbilar som samlar in cement och aluminium och glassplitter och sånt där. Ingen, utan det är allt det privata initiativ. Och det är en historisk, kan man säga, det är ju lite blandade känslor, för det är ju tragiskt att inte ha den typen av välfärd där. Det är en instinkt alla pratar med och ställer den frågan. Hur kommer det sig att det inte är så? Och då säger de, ja, men direkt när vi hörde att det var den här explosionen, då börjar man tänka direkt så här, ja, vad kan jag göra för att hjälpa till? Och då kan det handla om att ställa upp bord då, som den här Jude Hamsey, eller det kan handla om att man har en lastbil och då ser man till att använda det. Och det här går tillbaka. Inbördeskriget, CD-revolutionen, bombningarna i Beirut 2006 och nu då, den solidariteten är ju väldigt värmande och en fin sida av mänskligheten, men samtidigt så kan man ju sörja för befolkningen här, att de inte kan, att de inte helt enkelt har offentlighetens stöd i sitt arbete att återuppbygga staden som är förstörd, som de upplever i alla fall, av korruption och nonchalans.
Man kan ju verkligen förstå att folk är upprörda. Och som du beskriver, men samtidigt som man hjälper varandra så vill man också åstadkomma någon slags ordentlig politisk förändring. Och det har utlovats en transparent utredning och det har gripits några personer. Men vad tror du, vad kommer att hända framöver? Nu har regeringen avgått. Går det att få bukt med de här problemen?
De flesta, alltså även de som uttrycker hopp om detta och är liksom glada för att det sker någon form av politisk rörelse, så är ju de allra flesta tillräckligt luttrade för att ha varit med fler gånger, om än inte i den här skalan, så fler gånger där ledningen sätts i gungning och sen så stillar det sig och sen någon avgår, som i det här fallet hela regeringen avgår, men i historiskt sett så är det samma grupperingar, kan man säga, som arvtagare eller marionetter som fortsätter att styra landet. Och det är så man ser det, att inte förrän det här blir verklighet så tror man på det här. Och det gäller även de internationella insatserna då, det här Macron initiativet från den franska presidenten Emmanuel Macron att ha en internationell givarkonferens, att det ska inte tillfalla regeringen, och det säger man också då att jag tror det först när jag ser det, och för man har varit med tidigare där de där pengarna till 95% hamnar någon annanstans än hos de som de är avsedda för.
Tack så hemskt mycket, Ossi Karp i Beirut. För ljudillustrationerna stod TT och Lisa Mattisson. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskog på Power Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.